Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 147 av Framgångspodden. Och när jag startade Framgångspodden så var syftet att träffa de mest framgångsrika i alla olika områden. Det kan vara idrottsprofiler, entreprenörer, artister, munkar, exakt vad som helst. För att hitta de gemensamma nämnarna, för jag tror att när man är duktig på någonting så kan man applicera det på alla olika områden. Och därför var det verkligen extra roligt att träffa en av världens bästa ryttare, Peder Fredriksson. För det finns verkligen väldigt många nycklar som man kan ta med och applicera i sitt eget liv oavsett vad man gör. Peder Fredriksson har tagit emot Jerringpriset. Han har tävlat i OS som den yngsta någonsin, men sen även VM och EM då. Vi pratar väldigt mycket om mental träning, hur man ska prata och kommunicera med hästarna, hur man blir en bra ledare, för det är också viktiga egenskaper man behöver. Faktorer för att lyckas, visualisering, behålla lugnet i pressade situationer, och sen givetvis hans historia, där han började med att rida barbacka på hästen när han var liten, till att vara en av de främsta i hela världen idag. Låt mig presentera en levande legend, Peder Fredriksson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, Peder Fredriksson.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår fint. Hur mår du själv?
Det är bara bra. Det är bara bra. Den här dagen har inte varit så lång än. Men du
skiner som en solstråle.
Ja, det vet jag inte. Jag är i alla fall vaken och jag är här med en kopp kaffe i handen, så att, det känns bra.
Men du var i Barcelona igår.
Jag kom från Barcelona igår kväll, ja. Och så var mitt plan var lite försenat, så jag kom inte hit förrän 2 i natt. Så att det har varit en kort natt, men att det känns bra ändå.
Hur mycket brukar du sova varje natt?
Ja, jag är relativt beroende av sömn. Jag försöker få en 7 timmar. Det är inte alltid det blir, men jag mår bäst när jag får 7 timmar per natt.
Men idag har du inte hunnit med den morgonrutin du brukar göra. Hur ser en morgonrutin ut ungefär?
Det är lite olika vart jag är. Om jag är hemma så... Eller jag har en morgonrutin som jag kör oavsett var jag är. Om jag är på resande fot eller hemma, så kör jag alltid ett yogapass på morgonen.
Mm-hmm.
Om jag är hemma så kör jag lite grann bara för att hålla mig igång och hålla mig sharp. Och om jag är borta och tävlar så, eller har mycket att göra, så kör jag det för att koppla av och hitta andning och så vidare. Det körde jag i morse också, även fast det var lite tajt med tid. Det tar inte så långt, det tar en halvtimme plus minus. Men sen om jag är hemma så är ju mina barn då som ska ha frukost och komma till skolan. Och sen kickar jag igång företaget med hästarna och så. Och är jag på tävling så är det lite beroende på när klasserna är. Ibland har vi ju morgonklasser, då får man vara uppe tidigt och rida. Men ibland så har vi ju klasser som är senare på dagen, då är det lite lugnare på morgonen.
Det här yogapasset du kör, är det ett yogapass som du har satt ihop själv, eller är det någonting du har lärt dig?
Det börjar faktiskt med att jag kanske har kört det i 6-7 år nu.
Varje morgon?
Ja, kanske inte varje, men alltså jag kör åtminstone 6 dagar i veckan. Och sen kanske man, du vet, någon gång blir man för sjuk så man inte kan köra det, missar man några dagar i sträck, men i princip varje morgon. Och jag kan det så bra nu, så att det är det första jag gör när jag går upp. Och det är lite som borsta tänderna. Det är inte så att jag tänker ska jag göra det inte, utan det har blivit som en rutin för mig. Och eftersom jag gör det varje morgon så behöver jag inte tänka på det heller, utan jag vet vilka övningar det är och hur jag ska göra dem. Och vakna lite samtidigt som jag gör det.
Vad är det för typ av övningar? Är det mycket hunden eller stående, eller skiftningen på höften? Eller?
Ja, det är först ett litet uppvärmningsprogram, och sen kör jag 5 övningar. Och varför jag började med det var egentligen för att min pappa började med det. Han var sjuk och han började göra det, och han blev frisk liksom och mådde mycket, mycket bättre. Så han sa till mig att fan, läs den här boken och pröva det här. Och så gjorde jag det och tyckte det fungerade jättebra. Och det är bra för många anledningar. Det är bra för min fysik, för man håller igång sin kropp. Mådde mjuk och smidig, och också lite styrkeövningar. Men det är också bra för andningen. Istället för att man vaknar och sätter igång telefonen liksom och kollar på meddelanden och så här, så kommer man igång med dagen på ett bättre sätt. Man rensar tankarna lite grann, man får igång andningen och man kommer igång i kroppen. Och sen när jag är klar med det liksom, så sätter jag på telefonen och tar en kaffe och kör igång.
Bra jobbat. Härligt. Vi gör så här också, att vi kommer att trycka ut det här i nyhetsbrevet. Så jag kommer fråga dig ännu mer frågor om ditt yogapass, och sen kommer vi skriva ner och trycka ut det i nyhetsbrevet. Och det bör gå in på framgangspodden.se och signa upp det på nyhetsbrevet om du inte har det. Så får du det några dagar efter det här avsnittet kommer ut. Nej, men intressant, jag kör själv en del yoga. Och det har hjälpt mig jättemycket. Jag har haft jättemycket problem med ryggen, så mycket brottning och sånt.
Okay.
Jag har haft jättena diskbrock och sen även fått... För något år sedan fick jag nattskräck, om du vet vad det är.
Nej, vad är det?
Sömnparalyser.
Oh.
Där man, helt sjukt, jag kände att det var ganska lugnt. Men sen så, 2 gånger på en månad så satt jag mig upp i sängen och bara skrek.
Oj.
Ja, helt stört. Men då kände jag så här att okej, även om jag känner mig lugn, så måste jag, så uppenbarligen så kanske jag har någon inre stress. Och då började jag mata på ännu mer med yoga, så körde yoga 30 rad och sådär. Men jag kör på yogastudio, men en del hemma också. Det finns sådana här bra program på YouTube och så.
För mig blir det liksom inte av det. Om jag inte gör det första grejen jag gör på morgonen, så blir det inte av för mig. För sen rullar dagen på och sen hinner jag inte mer.
Men du käkar frukosten. Skulle du kunna tänka dig att käka hästkött?
Nej, faktiskt inte. Jag vet många ryttare som gör det, men jag skulle aldrig... Jag har säkert gjort det någon gång utan att veta om det, men jag skulle inte... göra det som ett eget val.
Var är du uppväxt någonstans?
Jag är född i Södertälje och flyttade till Uppsala när jag var ett år. Så att de första 10 åren har jag växt upp i Uppsala. Och sen när jag var 10 så flyttade jag ner till Skåne, till Flyinge.
När började du med ridningen då?
Började väldigt tidigt. Jag liksom mer eller mindre föddes i sadeln. Min pappas stora intresse var hästar. Och jag har en 5 år äldre bror som också är väldigt intresserad. Så för mig har alltid funnits hästar och hästintresse och varit en stor del av mitt liv.
Blev du mobbad någonting för det när du var liten? För jag tänker att ridning är ju inte som hockey och fotboll och kanske mer åt en gemene man så här, en tjejsport än det är en killsport.
Ja, precis. Jag har ofta fått den frågan och det kanske jag har blivit, men faktiskt ingenting jag kan komma ihåg faktiskt. Jag har aldrig haft känt att jag blivit mobbad på något sätt. Jag tror jag hade tur i den klassen jag gick när jag kom till Skåne, för då var det 2 andra killar, eller var en annan kille i min klass som red när jag började där. Och sen var det en 3:e kille som började rida och hängde med oss andra 2. Så vi var 3 killar som red. Och jag har aldrig känt mig mobbad eller något sånt på grund av ridningen. Men jag har förstått att det är många andra många andra killar som har känt att det har varit lite svårt kanske.
Hur kom du till ridningen då i början? Hade du någon ridlärare eller?
Det började egentligen uppe på Kungsand där då, när jag var ung. Min bror Jens, han är 5 år äldre. Och vi hade varsin ponny och vi lekte mest med hästarna. Vi gjorde allt man kan göra. Vi red barbacka och vi red i kapp och simma och upp och ner i backarna. Och det är egentligen det bästa sättet att lära sig rida, att bara pröva sig fram utan för mycket pekfingrar och sådär. Utan man får testa sina gränser, man får se hur fort man kan rida och träna upp sin balans och sitt mod och utveckla de här sakerna som man inte utvecklar sen när man blir äldre. Om man inte är en riktig galning. För sen när man blir äldre så då kommer man ju med på precision och detaljer och kunskap. Och då finns det inte utrymme liksom för att stretcha gränserna på det sättet som man gör när man är barn. Så att jag tror att på så sätt så fick vi en perfekt start på både jag och min bror på våran ridkarriär. Och sen när jag var 10 då flyttade vi ner till Skåne. Och då hade vi fått den här intresset kan man säga för hästar. Och vi hade fått pröva på själva och testa gränserna lite grann. Och sen kom ni till Skåne då, till Flyinge. Och där fanns ju enormt mycket kunskap. Och då var vi mer redo för att kunna ta in den liksom och träna på våran sits och lära oss klassisk ridkonst och horsemanship överhuvudtaget. Liksom hästkunskap och kunskapen om hästen är enormt viktig för att få framgång i min sport.
Men tänkte inte dina föräldrar då, när du stretchar på de här gränserna ganska mycket och red barbacka, det är alltså man rider utan sadel?
Ja.
Ja. Och sen simmar ni med hästen också?
Mm.
Och det sitter man på hästen då och sen så springer man ner i vattnet med den.
Ja, vi gjorde allt möjligt. Vi gjorde både simma när man satt på och simma bredvid och du vet, som barn gör när man leker med hästar.
Men vad tyckte era föräldrar om det? Det var så inga konstigheter, att man hoppar runt med den hästen som om det vore typ en spade liksom.
Nej, men för det första så var vi ju alltid, vi var ju mer eller mindre alltid själva, jag och min bror, så det var ingen som såg vad vi gjorde. Och för andra är jag så gammal nu så att på den tiden var inte barnsäkerhet, sågs inte på samma sätt som det gör nu. Jag tror att det är få ungdomar idag som får göra de grejerna som jag och min bror så gjorde när vi var små. Men ändå så kan jag säga att jag menar, min pappa är ju hästmänniska, så att det var ändå väldigt stor respekt för hästarna. Det var aldrig så att vi använde hästarna på, du vet, som leksaker, utan det var väldigt stor respekt för hästarna. Jag kommer ihåg vi skötte dem ju helt själva också, våra hästar. För pappa jobbar mycket och vi var uppe på morgonen. Vi fick alltid fodra hästarna innan vi åkte till skolan. Sopa, ta hand om dem. Och när vi kom hem så, ja, vi fick sköta dem. Och jag kan komma ihåg de här kvällarna när vi sov i samma rum, jag och min bror. Och på kvällen så, när vi skulle sova, så frågade min brorsa mig: kommer du ihåg om vi gett hästarna vatten eller inte? Så jag kommer inte ihåg liksom, så låg vi där. Och ingen av oss kunde komma ihåg. Då fick man smyga upp på kvällen då, smyga ner till stallet och kolla om de hade vatten eller inte. Och sen när man såg att de hade det, så gick vi upp igen och sov. Så att det var aldrig det att vi... Hästarna kom alltid först. Och min pappa var väldigt bestämd med det. Det var väl någon period där när min brorsa var... Han var väldigt bra på fotboll. Och han kom med i någon fotbollslag och fick lägga lite mer tid på det. Och min pappa sa att när han kom hem då, kom ner i stallet, så såg han väl att någonting inte var skött på ett sätt som man tyckte var bra med hästarna. Och då sa han till mig och brorsan att ni får ta hand bättre om hästarna om ni ska ha ponjer. Ja, absolut, så det ska vi göra. Och så gick det någon vecka och så vidare. Så sa han igen liksom att ni får ta hand bättre om era hästar. Och absolut. Och sen gick det någon vecka till, så kom vi, ända när vi kom hem från skolan, då kom vi in i stallet och då var allting tomt. Vi hade ju både hästar och vi hade lite får och kaniner hade vi också i stallet. Allt var tomt. Det enda som var i stallet, mitt på stallgolvet, låg en fotboll.
Aha.
Så vi var ju helt förstörda, sprang upp till mamma och sa att någon har snott alla våra djur. Men då sa pappa bara att ni har fått två varningar. Ni har valt själva, hästar eller fotboll. Varsågod, allting är sålt.
Det är sant. Han har
det. Det var en bra, men det var också en bra läxa, för vi fick själva välja liksom vad vi vill hålla på med. Håller vi på med hästar, så måste vi respektera hästarna, ta väl hand om dem, sätta dem först. Men vi har också ett val liksom. Vi behöver inte göra det, utan vi kan ju spela fotboll eller göra andra saker. Men det valde vi såklart hästarna. Och sen, han hade ju inte sålt dem, han hade bara kört dem till våra morfar. Så efter några dagar så var de tillbaka igen. Och sen kan jag lova att vi ryckte ordentligt på dem efter det.
Vilken bra lärling. Ja, det är bra. Men du hade någon lärare också som var någon major, va?
Ja, det hade vi också. Det hade vi faktiskt på Kungsan där. Alltså under den perioden när vi lekte med hästarna, så hade fixat pappa en tränare till oss som kom en gång i veckan. En gammal major, ja. Men han var också väldigt bra. Han förstod att om man skulle hålla intresset uppe hos två killar som jag och brorsan, så gällde det liksom att hålla fart i grejerna. Så det var väldigt mycket träning. Till exempel ett träningspass kunde se ut så här att... Jag kanske var 6 och min brorsa var 11. Och hade två ponnier. Och ett träningspass då kunde se ut så här, som att sin eken där borta, kanske 200 meter bort. Den som rider snabbast bort rundar den och kommer tillbaka. Får den här kronan då, eller vad det var. Och utan sadel och så vidare. Så det var ju väldigt... det var en väldigt bra träning på så sätt var det. Vi hade jättemycket kul när vi red och mycket fart. Och det var inte mycket pekfingrar liksom, att... Det var inte mycket att skava runt på en volt och försöka sitta fint. Utan det var mer att rida fort och ha roligt.
Men ramlar du av hästen någon gång då?
Hela tiden ramlar vi av.
Hela tiden?
Eller inte hela tiden, men vi ramlar av mycket.
Är inte det ganska farligt? Alltså jag tänker mig såhär, en stor häst, tung, ramlar man av. Man är ju rädd direkt att man ska trampa på den.
Ja, fast de här var ju bara ponjer, de var inte så stora. Och vi hade alltid hjälm på oss.
Har du gjort illa någon gång på riktigt när du har ramlat av hästen?
Nej, jag har haft tur faktiskt. Jag har inte haft några större skador genom åren. Jag har brutit nyckelbenen 4 gånger och ben och någon arm och sånt. Men aldrig några allvarliga skador.
Har du tränat mycket på att ramla rätt?
Ja, det gör man ju när man ramlar av. Så lär man sig att man måste forma sig lite som en boll som man rullar iväg när man ramlar. Man får inte sträcka ut sig när man ramlar av, för då ramlar man tungt på marken. Man måste ramla av och försöka rulla vidare. Också bra, för då rullar man bort ifrån hästen. Jag red ju fälttävlan senare, och då händer det ibland att man går omkull, alltså hästen slår i ett hinder och man ramlar av. Och då vill man helst komma bort ifrån hästen, så man inte får den över sig. Och då är också bra att när man träffar marken, så måste man försöka rulla vidare. Det är inte alltid så lätt, men det sitter lite i ryggmärgen. Om man har gjort det många gånger när man är liten, så det är egentligen ingenting man kan lära sig, utan det är bara någonting som när man gör det mycket när man är liten så får man in det i kroppen.
Vad är det värsta läget då om man ramlar av en häst? Finns det något sätt som man bara okej, det här är det värsta, att som om man kör bil och det finns en döda vinkel, att det är att man kanske hoppar på ett hinder och sen flyger man över hästen eller man ramlar åt sidan på något sätt som man måste vara extra uppmärksam på?
Det sämsta, det bästa är egentligen att åka av i hög fart, för då åker du iväg ifrån hästen. Det farligaste är egentligen att ramla av i långsam fart. Mm. Därför då åker du inte iväg ifrån hästen, och då är risken att du kan få hästen på dig. Så att de värsta olyckorna händer oftast om man rider långsamt och man ramlar på ett hinder. Och sen ramlar man av precis nära hästen och hästen ramlar på en. För en häst skulle aldrig med flit ramla på dig eller trampa på dig eller så vidare, utan... Men om hästen också ramlar så kan den inte hjälpa dig, utan då får du hästen på dig. Och de väger ju, en stor häst kan ju väga runt 500 kilo. Har du otur och du får sadeln på dig eller någonting, så kan det ju hända en olycka. Men som sagt, jag har haft tur, jag har aldrig råkat ut för någonting allvarligt så.
Hur fortsätter du sen då? Du hade den här majoren som tränare, och du började träna mer och mer, började tävla direkt.
Ja, vi började tävla. Vi tävlade lite på ponjer, och alltså min pappa var också stor del i det hela. Alltså han, min pappa är veterinär och som jag sa, hästintresserad, och han har också tränat oss mycket och hjälpt oss mycket och varit en stor inspiration i vårt hästintresse. Och sen fick han jobb som chef på Flyinge, då kom han ner till Flyinge, och där fanns det ju enorm kunskap med duktiga ryttare som Kyra Kyrklund, Peter Eriksson och Jan Jönsson. Men även mycket tradition där i allt som har med hästar att göra, som avel och foder och körning. Och det är liksom kunskapens mecka var det på den tiden i alla fall. Så att få komma ner dit som ung intresserad var ju det bästa man egentligen kunde göra. Det kanske man inte förstod då när man var ung. Men nu i efterhand så insåg jag liksom att bara få vara i den miljön runt om människorna var ju liksom den bästa skolan man kan få. Och sen så gick jag i samma klass som Tobias Grönberg, som också sen blev en toppryttare, och Fredrik Jönsson som är toppryttare nu på högsta nivå. Och Fredrik Jönssons pappa, han hade ridit OS i München 1972 då han tog brons, och han började träna oss då när vi gick i trean, oss tre killar då. Så varje dag efter skolan så gick vi hem till han då, och han hjälpte oss att träna hästarna, och vi red ut och fick enormt bra hjälp av honom och stor liksom inspiration och stöd. Och det är ju det liksom, att enormt viktigt att ha rätt personer omkring sig och få rätt hjälp. Så att jag är enormt tacksam för den uppväxten jag har fått. Har ju varit både väldigt trevlig och också bra för det jobbet jag håller på med.
Men hade du som dröm då att bli ryttare, eller var det mer att bli läkare eller någonting sånt? Det här var en hobby.
Nej, men jag vet inte, jag har inte haft så mycket drömmar liksom. Jag har mer gjort det jag tycker är kul och tagit en dag taget och gått dit magkänslan har styrt mig.
Kommer du ihåg din första tävling då? Du var med.
Ja, jag började nog tävla när jag var lite för ung egentligen. Jag började tävla, jag vet inte vad jag kan ha varit, 5-6 år kanske. Och det var lite sådär, jag hade liksom ingen riktig kontroll på grejen och sådär. Så att varannan gång vann jag och varannan gång gick det inte alls bra och så vidare. Så att tävlingsbiten som är från ponny var aldrig någon riktigt framgångsrik grej. Jag hade liksom ingen fokus på tävling, utan jag var mer intresserad av andra grejer kring hästarna och så vidare.
När vann du ditt riktigt stora mästerskap som har betytt mycket för dig då? Jag kände att nu är det på allvar, eller? Det var stort.
Ja, för mig har det aldrig varit riktigt så. Jag vet många, och du vet, jag har ju tre killar själv, tre barn själv, och ingen av dem är hästintresserad. Okej, den yngsta Bill, han är ju bara 3 år, så att han kanske blir det. Men de andra är inte hästintresserade.
Nej.
Och du vet, jag många andra ryttare säger liksom att ja, men det är när de börjar tävla, då blir de hästintresserade. Och du vet, när de vinner sin första klass, då kommer intresset igång. Men för min del har det aldrig varit så. Det har aldrig varit egentligen tävlingarna som har triggat igång mitt intresse för hästar. Jag hade tävlingsbiten har egentligen kommit igång mer när jag blivit äldre. Nu, bara för att jag vet att jag kan göra det. Och då har min tävlingsintresse dragit igång mycket mer. Men när jag var yngre så var det var inte tävlingarna som egentligen var min drivkraft då. Så som svar på din fråga kan jag inte riktigt komma ihåg liksom om det var, du vet, den här vinsten eller den framgången som gjorde att mitt intresse blev så stort. Utan det har mer varit någonting som har växt upp med mig genom åren. Och sen har jag hittat olika grejer inom mitt intresse att fördjupa mig. Som jag tyckte var spännande. Liksom. Till exempel som hovslagarbiten och kunna lära sig mer om det. Och foderlära eller dressyrridning eller hur man tränar upp konditionen på en häst eller mental träning, utrustning. Alla de små detaljerna tycker jag har varit intressanta att fördjupa mig.
Men det tycker jag också är extremt intressant. Om vi skulle hoppa in på det lite grann, det här med hästhantering. Vad är det man behöver göra inom hästhantering?
Det är en väldigt bred fråga. Det beror på vad man vill ha ut av det liksom. Men man kan hålla på med hästar och ridsport på alla olika nivåer och egentligen få väldigt mycket ut av det. Man kommunicerar ju med hästar via sitt kroppsspråk och hur man är. Och man formar sin häst bara man umgås med den. Bara du tar ut en häst ur boxen och leder den, när du ryktar den, när du sitter upp på den och börjar rida den. Vad du än gör med en häst så formar du hästen och du formar din relation med hästen. Och därför tror jag tror att det är viktigt att ha en att man verkligen är sig själv varje dag med sin häst. Det går inte att tänka så här, okej, nu ska jag försöka vara så här och rida på det här sättet, så vidare. Utan du måste rida som du är för att få en äkta relation som är likadan varje dag med en häst. För att få den där riktiga samspelet så måste du vara dig själv och vara bekväm med hur du rider och hur du hanterar och så. Du kan inte försöka vara på ett visst sätt liksom. Därför då blir det inte konsekvent. Och så helt plötsligt så glömmer du bort och så är du dig själv, du vet. Mm. Så att det är väldigt viktigt att hitta sitt sätt att umgås med hästarna och hålla sig till det.
Känner du att hästarna känner av hur du mår?
Ja, det är klart de gör. Alltså, det är klart de gör. Det gör ju alla levande individer känner ju av hur man beter sig. Så att Skulle jag till exempel vara trött en dag eller vara disträ eller tänka på någonting annat, så blir det inget bra ridpass. Och då är det inte ens lönt att försöka få till det, utan då är det bara att acceptera, okej, idag kanske inte är min bästa dag, då gör vi bara någonting enkelt idag och sen förbereder vi för att göra ett pass imorgon istället. Det är väldigt viktigt att man är, om man ska träna på ett bra sätt med en häst, så måste du vara 100% närvarande. Du kan inte vara 70% där och 30% tänka på någonting annat, därför då är du inte riktigt där och kan kommunicera med hästen. För att rida handlar ju om, dels så ska du ge signaler till hästen vad hästen ska göra, men du måste också känna tillbaka vad hästen behöver för att kunna jobba på ett bra sätt eller ta sig vidare liksom och utveckla sig. Och då måste du också vara där för att känna in det. Är du inte riktigt där 100%, då missar du små detaljer som kan vara avgörande.
Hur skulle du säga att en häst tänker och vad är viktigt för en häst?
Jag tror det är viktigt att man försöker göra det. Att en häst måste veta vad som ska hända för att den kan slappna av. Och man får inte begära för mycket av dem. Man får inte begära mer än vad de kan. Även om man, som på min nivå, vill liksom få hästarna presterar så bra som möjligt, så får du aldrig be om någonting som ligger lite över vad den är redo för. För då blir den, då ger den inte allting liksom. Du måste vara där och pusha på så att den anstränger sig och tar i, men du får aldrig gå över den där gränsen för att de börjar tycka att det är jobbigt. För då håller de emot. Så att det gäller att hitta den där känslan där hästen känner att när den gör sitt absolut bästa, då backar man tillbaka lite grann, då får den lite paus och lite beröm liksom. Och så jobbar man på lite grann och så ställer man en fråga igen, och när den tar i och ger så mycket den vill ge, så får man berömma och backa ner lite igen. För då får man hästen hela tiden vilja försöka göra det så bra som möjligt. Går man över den gränsen där att de börjar tycka det är jobbigt, nästa gång man frågar det, då vill de inte ge allting direkt. Då håller de emot lite igen. Så att det, hitta den gränsen är väldigt viktigt. Om man ska få ut det bästa ur varje häst, så måste du hitta de knapparna att trycka på för att få hästen att ge allt den har, men känna att det aldrig har gått över gränsen.
Kan du också känna av på det sättet att vi säger om en häst är väldigt, väldigt trött, att man känner av att nej, men idag är ingen bra dag? Eller är det oftast så att hästarna är på en ganska hög nivå av dem själva hela tiden och det är man själv mest som måste anpassa det?
Nej, tvärtom egentligen är det. Det är en ständig kamp där att känna av eller hålla hästarna i toppnivå, i toppform. Det är små saker hela tiden du måste ta ställning till. Som nu idag nu är jag inte hemma. I vanliga fall så brukar jag varje måndag morgon brukar jag ta ut hästarna och känna igenom dem och trava upp med dem och så vidare. Men eftersom jag är här idag så kan jag inte göra det idag. Men då har min stallchef hemma gjort det. Och då var det en häst som inte travade upp riktigt bra. Och då måste man tänka, okej, varför är den här hästen inte så bra idag som den brukar vara? Och då måste man direkt kolla liksom vad det kan vara. Nu har vi ringt hovslagaren, tagit av skon. Då visar det att det har kommit in lite sand mellan skon och hoven. Eller sulan och hoven, så trycker det lite igen. Så det är lite som en, kanske som vi har lite skoskav. Och då måste man direkt då måste man agera på det då. Att okej, ta av sulan, få bort sanden, ta ut den igen, trava upp med en, se att den mår bra. Och det gäller att man är liksom, att man är på tårna där hela tiden och känner av, för låt säga om man inte har koll på det, om man inte tar ut hästen där, ser att den inte är 100 och vi tränar på den här hästen ändå som har då ett typ av skoskav, så nummer ett så kommer den inte tycka att det är kul att jobba därför det är obekvämt, nummer två så kommer den röra sig på ett sätt som inte är avspänt, då kommer den få ont någon annanstans, kanske i ryggen eller den felbelastar sig. Och så kommer den inte hoppa bra och sen är man inne i en dålig cirkel. Så att det där att känna av hästarna, hur de mår varje dag, det är superviktigt. Så att man är på alla detaljer. Precis när det dyker upp ett problem så måste man ta det, så måste man lösa det innan det blir någonting. Och det är också en stor del av om det kommer lyckas eller inte, handlar väldigt mycket om att se till att hästarna mår 100% varje dag.
Vilka små marginaler det är alltså.
Det är inte mycket som behöver gå snett för att liksom allting ska falla isär.
Vad kostar en bra häst?
Ja, den kostar egentligen så mycket som någon är villig att betala för den. Man kan hitta hästar var som helst. Det finns ju väldigt mycket hästar i världen och det beror lite grann på var man hittar dem också. Det kan ju finnas en jättebra häst någonstans som ingen har sett, som är ett superbra råmaterial men som inte är ute på marknaden. Om man hittar den så kostar den såklart mindre. Mot en häst som har gått väldigt bra och tävlar väldigt bra och är framgångsrik.
Vad är det för frånpriser från det här till det här?
Alltså, ska man vara ärlig så kan det ju, som jag sa tidigare, det kan ju vara från väldigt lite pengar upp till 100 miljoner. Så att det är väldigt spann på det. Och det svåra är att man vet ju inte, med en ung häst så vet man ju inte riktigt vilken som blir en stjärna eller inte. Man kan ju gå på härstamning, utseende och hur de ser ut på fötterna och så vidare. Men kanske de två viktigaste egenskaperna hos en häst, det är ju den viktigaste av allt kanske är inställningen. Att de vill göra jobbet, att de kämpar på, att de tycker om livet som tävlingshäst liksom, och är bäst när det gäller. Och nummer två är hållbarheten, att de är starka och att de kan vara framgångsrika och ha en lång karriär och tävla på mycket utan att få skador. De två egenskaperna är svåra att bedöma.
Jag förstår det. Och de kan alltså, en häst kan kosta upp till 100 miljoner.
Ja, det kan de göra. Det är ju okej. Det är ju en färdig Grand Prix-häst som tävlar på högsta nivå. Det är ju ett fåtal av dem i världen. Men det är hästar som har sålts för det.
Ja, det är så sjukt mycket pengar i ridsport alltså. Det är helt otroligt. Bara att Ja, men vi säger att man ska börja rida och satsa. Vad är det man behöver? Vi säger så här att jag ska försöka bli ett ridproffs. Förutsatt att jag kan rida då, säger vi. Men vad är det för team jag behöver runt omkring mig? Ungefär vilken peng behöver jag lägga på hästen? Är det en 500 eller en miljon? Ska jag gå in i den på två? Men om man skulle ta från början att jag kan rida. Och jag ska liksom bara bunkra upp allting runt om. Så att man som lyssnare förstår vad det innebär i den här sporten. Det är inte som exempelvis simning. Där man behöver ett par simglasögon och badmössa. Nej. Och sen så kan man simma. Och sen är det bara beta av de här 10 000 timmarna för att bli jäkligt bra på att simma.
Ja.
Sen är det lite bilresor här och var. Men hur fungerar det här sporten? Vad är badmössan?
Om man ska dra det enkelt så kan man väl säga. Först så måste man lära sig rida. Och jag har hållit på i 40 år och tränat varje dag. Man måste lära sig rida och man måste lära sig om hästar. Alltså få kunskap om hästarna, om horsemanship och bli liksom en riktig hästmänniska. Så först måste du lära dig rida och först måste du lära dig allting om hästarna. Och sen måste du hitta en riktigt bra häst. Och det är jättesvårt. Och när du har gjort det så måste du lära dig om management. Att se till att den hästen mår absolut så bra som möjligt hela tiden. För annars så får du liksom inte, du måste ha hela den, alla de tre grejerna måste vara på topp. Annars får du inte framgång. Det är ingenting som kommer över en natt. Alla de ingredienserna tar väldigt mycket tid och väldigt mycket engagemang för att få ihop. Så att det är svårt att få en, liksom, en quick fix på att bli framgångsrik med hästar. Det krävs mycket kunskap och om man inte har det själv så måste man i alla fall se till att man har ett riktigt bra team omkring sig. Om man inte är bra på att hitta hästar själv så kanske man måste ha en agent som hjälper en att leta upp hästar. Och är man inte bra så att man kan... är man inte riktigt bra hästmänniska så man kan häst så måste man ha någon omkring sig, en stable manager liksom, eller en groom eller någonting som är riktigt bra på häst. Men det är klart att det bästa gör man själv. Kan saken och man kan ihop jobba med sitt team och man kan bygga upp ett team omkring sig där alla har sin plats men man ändå har kunskap på varandras områden.
Och vad har varit dina nycklar för att lyckas så bra som du ändå har gjort?
Jag tror att, som jag sa tidigare, så tror jag att det är lite slumpen att jag fick en bra start liksom på min karriär. Att vi var i Uppsala och vi kunde leka med hästarna och vi hade kul ihop och det startade liksom ett kul intresse. Och när jag var lagom gammal kom jag ner till Flyinge och jag kunde ta del av kunskapen där. Och jag har haft tur och haft bra liksom, mentorer och tränare på vägen. Dels på Flyinge men också ridit för liksom, legender som George Morris och Nelson Pessoa och... Sen kan man väl säga att fram till jag fick mitt sponsorkontrakt med H&M så var min ridning mer som en, vad ska man säga, jag kan inte säga hobby för jag ändå ridit OS och sådär, men jag gjorde andra grejer också, jag målade och jag är grafisk designer så jag jobbade med det och red och försökte göra så bra som möjligt. Men när jag fick sponsringen med H&M så var det mer som att okej, nu gick det från att det blir en hobby till att bli professionell. Och det var kanske då det vände, kan man säga, att jag satsade riktigt seriöst på att få framgång.
Vad för egenskaper har en bra tävlingshäst? Och skulle du kunna berätta lite om din häst All In?
Alltså en bra tävlingshäst måste ju, som jag sa, kanske de viktigaste egenskaperna är ju att de har rätt inställning och att de vill göra jobbet och att de vill ta i och vara bäst när det gäller. Och sen en annan viktig egenskap som man kanske glömmer bort är hållbarheten. Och det innebär liksom att man kan få en lång karriär. Att de, för ofta när hästarna blir äldre då får de ju rutin. De vet vad det går ut på. Men precis som när vi blir äldre att de börjar känna av någonstans. Att det tar kanske blir lite stela i ryggen eller något sånt där. Då släpper de inte till allting. Så att de måste vara starka och sunda och må bra hela tiden för att de ska bli riktigt framgångsrika. Och sen ska de ju ha bra kapacitet. Det innebär att de ska kunna hoppa över stort hinder på ett lätt sätt. Och sen ska de vara försiktiga. Det innebär att de ska vara reaktionssnabba och kunna vara explosiva och liksom undvika att vara i bommarna. Och sen ska de vara, och det hänger ihop med ridbara, eller med försiktigheten, de ska vara ridbara, säger vi, att de ska liksom vilja samarbeta med ryttaren inne på banan. För att det är hela tiden frågor som ställs på hästen och ryttaren, som banbyggaren då sätter, att man ska göra framåt och tillbaka, snäva svängar. Samspelet mellan häst och ryttare måste vara väldigt bra inne på banan. Och med samspel menar jag liksom att ridbarheten måste funka. När ryttaren säger nu ska vi gå fram, då måste hästen gå fram direkt. Utan att tappa balansen eller bli för het. Och när man ska få tillbaks, då måste de komma tillbaks, vara raka, sätta sig på bakbenen, samla ihop sig och korta upp sig på ett sätt som gör att de kan ändå hoppa ett stort hinder. Så att kapacitet, försiktighet och ridbarhet är viktiga egenskaper ihop då med inställning och hållbarhet, hårdhet.
Och det känner du att din häst All In har, allt det där?
Ja, han har ju bevisat det nu i alla fall, för han har ju varit väldigt framgångsrik de här åren. Och jag kände ju en del av de här egenskaperna, kände jag när jag prövade honom, att han hade explosivitet och att han var försiktig. Sen, och jag tyckte han var ju den bästa hästen jag hade prövat någonsin. Men sen är det ju ändå, när man köper en häst, att det är väldigt många saker som man inte riktigt vet när man köper dem, som måste utveckla sig på vägen och som du inte kan bedöma förrän du hoppar kanske en riktigt stor tävling.
Hur länge håller en häst? Ni köpte den när han var 7 år gammal, nu är han 11. Hur länge?
Ja, där kommer ju den här hållbarhetsbiten in, som jag sa. Och peppar peppar, så än så länge så verkar han väldigt hållbar och stark. Så förhoppningsvis så kan han få en lång karriär. Och vad man menar med lång karriär, det kanske är upp till 15, 16, 17 år kan en häst tävla på, om de är hållbara. Sen finns det vissa som, du vet, får en skada, och precis som alla elitidrottare. Så att, men vi hoppas på en lång karriär på honom.
Du vann ju också EM-guld i år. Kan du berätta lite grann om hur det var?
Ja, det var enormt mäktigt och stort. Det var också en sån bra tajming att ha EM på hemmaplan precis nu, när jag har en häst som jag visste när jag åkte till EM att möjligheten att vinna fanns där. Men sen att från att man vet att möjligheten finns till att det ska bli verklighet är ju en himla lång väg. Från att jag lastade av, från att jag kom till Ullevi och lastade av, så jag var ju inte den enda som visste liksom att All In är väldigt bra. Eftersom vi tog OS-silver förra året, så var det ju många andra som också hade förhoppningar på att All In skulle vinna, inklusive jag själv. Så från att jag lastade av honom, så alla jag träffade liksom, kom igen nu, lycka till, jag hoppas du vinner och sådär. Så att det var ju press på från att jag kom dit. Och därför var det extra kul såklart att det gick vägen och att det verkligen blev guld i slutändan.
Var du nervös och så, eller?
Ja, alltså vad ska jag säga, nervös. Alltså, det är alltid en anspänning att man vill ju lyckas. Och pressen är ju på. Så är det bara. Det är bara så det är när det liksom handlar om tävling, så till sist är det bara en kvar. Och pressen är ju på. Det får man bara acceptera att ska man vara på den här nivån som jag är, då måste man acceptera att ta hand om pressen, så är det.
Hur hanterar du pressen då? För du måste väl också ha såna här worst case scenario tanke som kan komma in i mitt huvud då och då. Om jag skulle, framförallt när jag tävlat förut i MMA eller simning eller vad det var, så när man tänker, men tänk om det här hände, tänk om, och så måste man bara nej, det händer ju inte, så måste man visualisera och bara komma in i det andra. Hur hanterar du pressen?
Jo, men jag gör nog lite precis som du säger, jag försöker att inte börja tänka på, egentligen inte åt något håll, inte börja tänka på att det här kan ju gå snett, eller vad händer om det här inte går bra och så vidare. För att börjar man tänka så, så det finns ju inte någon hejd på allting som kan gå fel. Så börjar man tänka på det, så hänger man upp sig på det, och då är det nog chansen att det går fel större. Så att försöka att inte tänka på de sakerna som kan gå fel. Men också inte tänka åt andra hållet, att till exempel att nu leder jag, nu är det bara två runder kvar, och går jag felfritt de här två runderna så vinner jag. Och så, utan försöka hålla de tankarna borta så mycket som möjligt, på vad händer om det går dåligt och vad händer om det går bra, utan försöka bara vara fokuserad på det man ska göra. Försöka tänka på sin häst och banan bara, och vad man ska göra, och hålla sig till sina förberedelser, och hålla, egentligen bara försöka hålla tankarna eller känslorna borta så mycket som möjligt, och bara fokusera på det jobbet som ska göras. För vårt jobb är ändå, alltså det vi ska göra inne på banan är ju samma sak oavsett om vi är på, som förra helgen i Barcelona, eller om det är EM på hemmaplan. Vi ska gå in och rida felfritt och inom tiden. Så att uppgiften är ju detsamma. Bara att förväntningarna kanske är större och förhoppningarna är större. Men det ändrar ju inte det vi ska göra. Så att därför gäller det att hålla fokus på prestationen snarare än resultatet.
Hur jobbar du med det mentala för att förbereda dig själv och hästen? Har du någon tävlingsrutin som är innan, eller hur du agerar, eller har du någon?
Ja, vi har ju rutin, alltså eftersom jag tävlar ju nästan varje helg, så går det allting mer eller mindre på rutin. När man ska koppla på sitt tävlingsfokus och när man kan koppla av och så vidare. Och det har ju alla tävlingsryttare på högsta nivå, för vi tävlar ju alltid, för att vara på den nivån som jag är nu så måste man tävla varje helg. Men när man kommer till mästerskap, då ändras det lite grann. För att när vi tävlar i vanliga fall, då har vi med oss 2-3 hästar och vi gör flera klasser om dagen. Och det är ganska intensivt och sen åker man hem. Men när man kommer till mästerskap, till exempel som ett OS eller så, då är det ju, man kommer dit i god tid innan och man har bara en häst med sig. Det blir mycket dödtid. Och det gör ju att de här vanliga rutinerna ändrar sig lite grann. Och det är mycket mer media också, att när vi åker på en vanlig tävling så är det ingen som frågar innan hur tror du det kommer gå och vad har du för målsättning och så vidare. Men när man kommer till mästerskap, då blir det också mycket den typen av frågor som ställs. Och då är det ju lätt att man själv börjar också tänka på vad är målsättningen och du vet, vad händer om det går bra, vad händer om det går dåligt och så vidare. Så att på mästerskap så ser man ofta ekipage som man tror att de är favoriter, men det händer någonting på vägen. Och jag skulle kunna tro att en av anledningarna är att just att rutinerna bryts lite grann, att man inte kan hålla sig till den här vanliga tävlingsrutinen som man gör varje helg, utan det ger utrymme för nervositet.
Men om du ska starta då om 10 rytter, eller vi säger att det är om en timme, är det så att du bara vill vara helt själv innan, eller har du någonting du gör då bara för att komma i en total fokus om det är på ett mästerskap?
Jag vill nog vara relativt för mig själv. Ofta så har jag med mig, som nu på EM hade jag Lise med min fru. Och min bror var där. Och jag vill gärna vara liksom med folk som vet hur jag är när jag är koncentrerad. För man är kanske inte supersocial och supertrevlig. Och man är ju inte i ett tillstånd där man liksom vill anstränga sig för att vara trevlig heller. Utan man vill ju vara i ett läge där det tar så lite energi som möjligt. För Sverige på mästerskap så gäller det ju, i slutändan så handlar det rätt mycket om att hålla energin kvar till de här sista klasserna. För att det är väldigt viktigt att man fattar rätt beslut när det börjar dra ihop sig. När man har gjort många runder och kanske en runda kvar eller två runder kvar och man går banan. Då har du ganska kort om tid på dig och du måste fatta beslut om du ska göra till exempel 5 eller 6 galoppsprång, eller hur du ska göra på framhoppningen och så vidare. Så att det handlar ganska mycket om att orka fatta besluten. Och därför måste man spara lite på energin under mästerskap. Och därför försöker jag göra så att om det då säger i början på mästerskap man får en runda som går väldigt bra eller det går väldigt dåligt, så får man liksom inte, går det jättebra får man inte springa runt och göra vågen och så där, för det släpper ut energi. Och om det går dåligt får man inte deppa ihop och så vidare, utan man får bara ta en runda i taget. Och så idag var idag, imorgon är en ny dag, och sen så bara få jobbet gjort helt enkelt. Inte släppa ut någon energi under vägen, utan få jobbet gjort och se till att man har energi kvar för att fatta rätt beslut i slutet av tävlingen.
Men det var ett bra tips. Verkligen, och det känns som att det är ganska genomgående att man tar ett steg i taget hela tiden. Om man ska bli en duktig ryttare eller säkerligen med vad man än ska göra. Att man fokuserar på det som är här och nu, fokuserar på det och sen är nästa steg och nästa steg. Så blir alla stegen hela det här karriären egentligen. Eller den här, det här mästerskapet eller vad det nu är.
Mm.
Är du med din häst, vill säga Ålinda, precis innan eller liksom, möts ni upp precis när det ska, när ni ska rida iväg? Då står man och chitchattar med varandra lite grann innan och taggar.
Nej, jag har ju min... Alltså, ofta går man ju banan. Vi har ju en banbyggare som sätter banan. Då sätter han upp hindren på ett sätt som är utmanande. Som på ett EM då så vill han ju ha en riktigt svår finalbana. Och då går man banan och man bestämmer hur man ska rida. Och samtidigt som jag gör det så gör min hästskötare då ordning all in. Och så har vi har ju fasta rutiner på liksom hur länge vi brukar värma upp och hur uppvärmningen ser ut och hur många språng vi ska ta. Sen när det är tre hästar kvar, då brukar jag hoppa av, så sadlar vi om hästen, kollar att all utrustning sitter bra, memorerar banan, skittar upp till banan och sen tar vi ett sista räcke liksom innan vi går in på banan. Och sen kör vi.
Sen kör ni. All in.
All in.
Hur gör du själv för att hålla dig i form? Hur tränar du?
Som sagt, jag kör mitt pass varje morgon. Och det är väl mer bara för att hålla mig smidig och så vidare. Och för andningen. Och sen kör jag... Har jag en fystränare från SOK som kommer ibland och jagar på mig lite extra. Så försöker få till något träningspass några gånger i veckan. Fyspass. Det är inte alltid det blir av. Men det beror lite beroende på liksom hur mycket jag rider också. Och hur mycket jag reser och så vidare. Men... Som sagt, jag håller igång min morgonrutin och sen klämmer jag in ett fyspass när jag kan.
Och sen kör du ridningen varje dag, va?
Och så kör jag ridning varje dag, precis.
Mm. Men då...
Vikten är ju viktig alltså för oss som ryttare. Det gäller att hålla ner vikten på sig själv och på utrustningen.
Det är inte bra för dig att bli för stor i muskler?
Nej, verkligen inte. Försöka hålla en vikt där jag mår bra men väger så lite. Jag ska inte säga väger så lite som möjligt, men jag får inte väga mer än vad jag behöver.
Hur mycket väger du nu då?
80. Runt 80 kilo. Jag väger från 77 till 82. Just nu väger jag 80.
Okej. Okay. Och inför ett stort mästerskap, kan du också tänka på att du ska deffa ner dig eller bara, nu måste jag ligga på 77?
Ja, går ner lite grann innan. Om det är ett stort mästerskap så går jag ner några kilo.
Okej. Okay. Gör det stor skillnad? Tillräckligt för att
ja, tror
det är marginalerna som gör
jag
det?
Jag tror det gör det relativt stor skillnad just på mästerskap. För då är det många runder. Du gör en 5-6 runder liksom på ett antal dagar. Och då tror jag de här kilorna har nog... Det är ganska många språng man gör.
Mm.
Jag tror det har mer betydelse på ett mästerskap än när man åker och rider bara en Grand Prix-klass.
Jobbar du något med visualisering? Att du ser det framför att du rider hela loppet och vet exakt när du gör blundar och så?
Ja, det gör jag faktiskt. Jag har börjat med det de sista åren, har jag det som en rutin. När jag först så brukar jag kolla på banskissen, hur banan går, så att jag vet innan jag går banan. Och sen går jag banan, skriver jag ner hur jag ska rida emellan hindren. Och sen när jag har gått banan, när jag kommer ut, så visualiserar jag banan bara för att den ska sätta sig liksom i, den ska gå från hjärnan till magen, så att jag verkligen känner in hur jag rider. Och sen släpper jag det och sen brukar jag gå och värma upp, och när jag värmer upp så tänker jag inte på banan, och då tänker jag bara på hästen och på min uppvärmning. Och sen när det är tre hästar kvar, då är jag klar med att värma upp hästen. Då sitter jag av, vi sadlar om och då går jag igenom banan en gång till och visualiserar den. Och sen sitter jag upp på hästen igen, skittar lite igen, hoppar ett rätt uppstående och så går jag in. För då har jag stor hjälp av visualisering, måste jag säga. För att sätta precisioner inne på banan och kunna sätta rytmen och andningen och... Så allting sitter när jag tävlar.
Blundar du då och sitter ner eller lägger du ner?
Nej, jag står upp och jag har märkt att det är lättare för mig att visualisera om jag rör mig samtidigt. Alltså, om jag ska svänga till höger och hoppa till hinder så trampar jag runt lite grann till höger. Och ska svänga till vänster, trampar jag runt till vänster. Så då sätter det sig ännu bättre.
Mm-hmm. Bra tips.
Men jag tror att det är olika för alla. Men för mig har det funkat som en bra... Ett bra sätt att lära mig banan på.
Du fick ju också ta emot Jerringpriset.
Ja.
I år, stort grattis.
Tack så mycket.
Och det blev ju lite kritik runt om också. Det var många som blev, eller många och många, men det var en del som blev irriterade i alla fall. Det var ju mycket löpsedlar som var grattis. Det var en del löpsedlar som var att de andra som inte vann och lite olika fans och deras polare och allt möjligt då.
Ja, precis.
Blev lite sura då och tyckte att det var en som sa bland annat så här: jag tycker att det är total katastrof. Hästfolket är som en sekt. De bara ringer och ringer och jag vet inte ens vem den där Peder är. Så faktiskt en av mina, jag tycker hon avskar, Mikael Larén. Hon är lite vass i käften ibland, men nu vet jag om ursäkt för också. Men hon var med i podden förut också faktiskt. Men det blev ju lite allmänt sådär. Hur tar du den här kritiken mot hästsekten?
Nej, men jag tycker inte att, så till början med så var jag ju jätteglad att hästsekten liksom engagera sig och rösta och så. Det känns ju,
det är så sjukt många röstningar.
Ja, det känns ju,
alltså, det var ju hundratusentals.
Ja, det var ju jätte alltså, det kan jag säga att börja med tyckte jag kändes helt fantastiskt liksom, att det är sånt engagemang och sånt intresse är ju jättekul för vår sport och det är kul för mig liksom. Och det känner jag nu också när jag tävlar, att det finns ju ett enormt engagemang och det är kul om man kan, med det jag gör, om man kan inspirera andra och att, det, liksom att folk hänger med och att det kanske kan bidra till att unga satsar lite mer och inspirerar sig, det känns ju jättekul. Och sen det andra så kan jag förstå också med andra sporter att de varit lite sura, det var inte helt otippat. Och jag känner inte att jag måste stå upp och försvara min sport och så vidare och så där, utan för mig var det helt okej. Jag tog inte, personligen tog jag inte något illa vid mig av det, utan jag var mer glad för alla som hade engagerat sig för att rösta på mig, var jag jäkligt tacksam och glad för. Och alla de andra, jag menar, alla får ha sina åsikter, det var ingenting jag tog illa vid mig eller tog personligt på något sätt.
Det måste vara stort då att vinna i alla fall Jerringpriset.
Det var jäkligt stort, var det. Det var riktigt häftigt, var det.
Tog emot det i Globen.
Ja, vad kul. Så jag kanske inte, jag är inte någon sån som är supermycket för priser och såna här liksom, det är inte min stora drivkraft, men det var väldigt mäktigt att få det och stå där, och det kommer ju vara en någonting jag aldrig kommer glömma.
Om du skulle förklara det här hästfolket, hur är hästfolk?
Som jag sa i talet, att jag tror de är vana att jobba hårt. Det är ju jag tror att det är mer som en livsstil än en sport. Det är ingenting man håller på med liksom en timme om dagen, utan det är mer någonting som är ständigt pågående, för det händer alltid någonting med hästar och man måste vara tillgänglig och uppkopplad hela tiden för att göra det på ett bra sätt. Så att, jag tror hästfolk är nog generellt sett vana vid att jobba ganska hårt. Mm. Och det är rätt fostrande att hålla på med hästar. Att det går det bra ena veckan så de är rätt så snabba med att ta ner den på marken igen, så att ingen risk att det går något huvud i alla fall.
Jag ska också hälsa från Doreen. Och hon har en fråga till dig också. Och det är om du skulle kunna hoppa med ett hackamor.
Absolut.
Vad är ett hackamor för någonting?
Ett hackamor är en typ av bett. Eller träns. Det är som ett, normalt sett har man ju ett bett i munnen på hästen. Men ett hackamor är som en rem som går över nosen på hästen. Så att det kan vara en häst som kanske har problem med tänderna eller som inte tycker om att ha ett bett i munnen, då kan man rida med hackamore istället.
Okej, är det bättre eller sämre eller ingenting?
Det beror egentligen på hästen. Okay. Vissa hästar trivs med det och vissa hästar trivs inte med det. Men det är också en viktig detalj att hitta ett träns som hästen trivs med och så att det fungerar bra.
Jag har faktiskt en annan lyssnarfråga här. Och det är att det känns som att det är fler kvinnor som börjar med just ridning än män, stämmer det?
Ja, i Sverige framförallt är ju det väldigt mycket fler tjejer som börjar än killar.
Är det 80-20 eller 90-10 eller?
Ingen aning. Men om man är i Irland till exempel och ser på ponnyhoppning så är det fler killar än tjejer, men i Sverige är det absolut mer tjejer än killar.
Varför är det så att på OS och VM är killarna de ledande?
Ja, jag vet faktiskt inte varför det är så.
Om det är så att det är kvinnor som rider.
Ja, precis.
Tävlar man mot varandra inom ridsport?
Alltså, män, ja, absolut. Kvinnor. Vi tävlar ju på samma villkor. Och på OS 2000 i Sydney, då hade vi bara tjejer i svenska laget. Men det är ganska, men det är ändå ganska ovanligt. Det är ju, precis som du säger, så om du ser på topp 20 i världen så är det ju på rankingen så är det mer killar än tjejer. Och som svar på din fråga, nummer ett så vet jag inte riktigt. Nummer två så tror jag att en anledning kan vara att det är ju en sport som vi, man kan hålla på med rätt så länge. Och många tjejer får ett avbrott när de, om de vill ha barn. Mm. Så där tror jag att ganska många faller bort. Mm. Så det skulle jag tro att det är en av anledningarna. Det är egentligen ingen fördel av vad man eller kvinna i den här sporten. Utan det handlar inte om styrka på något sätt. Utan, och det är fantastisk sport på så sätt att vi kan tävla män emot kvinnor, alla åldrar. Och det gör ju att det är faktiskt en himla kul sport att hålla på med. När man åker runt på tävlingar. Att det hade varit väldigt mycket tråkigare om det bara var... Vad killar som tävlar, tycker jag. Det är väldigt trevligt att ha att det är blandat.
Av det du kan inom idrottspsykologi och ridningen och att vara en bra ledare mot alla du jobbar med och hästarna och allting. Vad för saker tycker du att man kan applicera på sitt vanliga liv eller som andra kan ta med sig? Vad kan du ta med dig av det du har lärt dig? Om du skulle nu starta ett bolag, vad hade du tagit med dig?
Jag tror nog att man måste våga gå på sin magkänsla. Att man ska försöka hitta någonting man tror man är bra på. Och om man tror att man är bra på det så ska man våga gå på sin magkänsla. Och att man måste våga fatta beslut. Och så stå för dem liksom och tro på dem. Tills motsatsen är bevisad. Att man inte börjar vackla och sen så bara gå halvvägs utan... Känna in att man, det här känns rätt och sen att man vågar fatta besluten och stå för dem. Liksom. Och för min egen del så mycket av de saker jag gör eller när man ska förbättra saker eller du vet, man inte vet vilken väg man ska gå så ofta, ibland så tanken säger en sak men sen när man har sovit på det och man känner liksom i kroppen att nej, det här känns inte rätt eller det här känns bra. Och det brukar jag försöka gå... Ju äldre jag blir, ju mer går jag på det som känns rätt. Även om kanske många andra säger att ja, men gör så här eller gör så här. Känns det inte bra så gör jag inte det. Och känns det rätt så gör jag det. Eller försöker jag göra i alla fall.
Det är också ett bra tips. För att det här med magkänslan är väldigt ofta också alla erfarenheter man har samlat på sig. Så kommer någonting till en så är det ju jättemånga parametrar att säga så här, är det en fara, är det bra eller dåligt, ska jag göra det, ska jag inte göra det, och man kanske inte vet svaret exakt i huvudet varför, men sina samlade erfarenheter säger ja eller nej.
Precis.
Så magkänslan brukar oftast vara rätt.
Jag tror det, i alla fall om man är inom ett område som man kan och som man tror att man är bra på i alla fall. Mm.
Och hur ser din business ut nu? Du håller på med hästuppfödning också.
Jag är lite av det, ja. Just det.
Ja. Vilka liksom områden är du involverad i?
Ja, vi har väl egentligen två ben som vi står på i vårt företag. Det ena är min tävlingsverksamhet där jag satsar på toppsporten. Där har jobbar ihop med ett antal hästägare som... vi äger hästarna ihop med eller de äger hela hästarna. Och där sponsorbiten kommer in också och prispengar. Men där är framgången den viktigaste så att säga ihop med hästägarna. Och sen har vi det andra benet som jag och min fru Lisen driver i företaget. Det är att vi försöker hitta riktigt lovande unga hästar. Som vi sen köper in och tränar upp i vårt företag och sen... vid rätt tillfälle försöker sälja. Mm. Och sen har vi en liten avelsverksamhet också som vi driver ihop med Bollerup. Bollerups lantbruksskola. Och där vi föder upp hästar också. Och de rids in och sen selekterar vi dem. Och de som är riktigt bra går vi vidare med och sen säljs vissa där.
Hur mycket prispengar är det om man vinner ungefär? Eller vad är det för brons, silver, guld? Är det där de
flesta nu, pengarna? Det är olika på varje tävling. Nu som förra veckan nu, då var vi i Barcelona och tävlade. Då kom vi femma i nationshoppningen. Och då var det då 92 000 euro som vi fick dela då på fyra i den klassen. Mm. Så det var lite mer än 200 000 var. Och det var totalt var det 12 miljoner då i prispengar i den klassen.
Euro?
Nej,
kronor.
Svenska. Mm. Så att, men det är lite olika på vilka tävlingar man åker på. Det finns ju vissa tävlingar med väldigt lite prispengar, och sen finns det de som går upp till väldigt mycket prispengar. Och man vill ju såklart vara där det är mycket prispengar.
Men jag vet, i vissa sporter är väl också så här bara att man får bli ett affischnamn. Att man får pengar bara för att dyka upp. Typ inom tennisen är det väl så. Är det så inom ridning också att de, typ en mindre tävling bara, ja men vi vill verkligen ha med dig här. Och då säger du, ja men jag har inte tänkt att köra den där. Men bara, ja men då, vi pröjsar det här bara om du dyker upp typ.
Ja, nej jag har aldrig, det kanske förekommer, vet jag inte. Men jag har aldrig krävt betalt för att komma.
Nej. Och om man skulle vinna guld i någon tävling då, hur mycket pengar brukar det röra sig om då?
OS är det ju inga pengar alls. Och de andra mästerskapen nu på EM var det kanske var 1 miljon. Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt vad det var. Men mästerskapen är inte de tävlingar som är mest prispengar, utan där rider man mer för, okej, det var mycket pengar på EM också, men annars är det ju mycket att man vill åt medaljerna.
Och vilken är den största tävlingen då som är, som man vill vinna då, som de, som inte är en EM, VM eller OS?
Det finns en liga som heter Global Champions Tour, och där är det mest prispengar i den ligan.
Har du något bra tips som du har tagit med dig som någon annan har lärt dig, som har betytt mycket för dig, som din pappa har sagt eller någon annan har sagt till dig, som du har tagit med dig i livet?
Ja, jag har fått, tycker jag, en från mina föräldrar har jag fått, jag är väldigt tacksam att de har sagt till mig att man liksom låtit mig göra det jag tycker om. Det har inte varit så vad ska jag säga, det har inte varit så prestationsinriktat egentligen, utan mer att man ska gilla det man gör, och det är lite så jag har växt upp, och jag gör fortfarande det jag tycker är kul. Och för mig har det fungerat bra, och det är jag tacksam för, den uppfostran jag fått av mina föräldrar på det sättet. Det är väl det som är viktigt, att göra det man tycker är kul i livet. Det är väl det du går ut på. Man får ju bara ett, så att det är härligt att få jobba med någonting man tycker om.
Ja, det är otroligt viktigt att man verkligen lägger tid på de saker man har stor passion för och verkligen tycker är roligt.
Mm.
Framförallt om man ska bli bäst på någonting, så du hade ju aldrig någonsin kommit så långt om du hade känt att nej, men ridning är ju mycket kostnader, men det kan också finnas mycket pengar i, och sen så fokuserar du på det där. För möter du då någon som har stor passion, som man har inte en chans liksom, som tänker på när man går och lägger sig, vaknar på morgonen eller på natten och så passion är ju otroligt viktigt.
Ja, men det har du nog helt, det tror jag du har helt rätt i, absolut.
Har du någon bok att rekommendera?
Läste en bok som jag tyckte var bra att läsa inför, om man har en stor tävling man ska göra eller man har en viktig uppgift. Läste jag en bok som heter Relentless för ett tag sedan, som Tim S. Grover har skrivit. Den var rätt bra peppbok mentalt för att vara stark i pressade situationer.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Då kommer vi in på de tre sista frågorna, och ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
Jag tror att det är viktigt att man prioriterar vad man tycker är viktigt, och att man värdesätter det man har.
Ett tips då för att bli en bra ryttare?
Jag tror det är viktigt att man försöker lära sig så mycket som möjligt om hästen och vara intresserad i allting, även om man är bara vill vinna och har det som största mål att man bara vill vinna den där tävlingen, så måste man se helheten. Man måste se helheten och jobba på varje liten detalj i helheten. Försöka bli bäst i fältet på varje liten detalj. För på lång sikt så är det det som kommer göra att du vinner den stora tävlingen.
Om du skulle ge ett tips till dig själv som 20-åring, 30-åring och 40-åring, vad hade du gett för tips till dig själv som 20-åring?
Att jag skulle lagt mer fokus på att leta efter riktigt bra hästar.
Och vad lade du fokus på istället då?
Ja, då var jag mer fokuserad på att träna mig själv och utveckla mig själv och lära mig. Och det har jag i och för sig haft väldigt nytta av nu, men framgången kom lite senare. Men i och för sig, nu får jag ju skörda liksom allt det jobbet jag la då. På, när jag trodde då att det var mer ridningen och allt det andra. Och att man kunde träna upp en vilken häst som helst att bli en världsstjärna. Men nu har jag insett att man måste verkligen jobba med att hitta kvalitet hos hästarna man får in i stallet.
Om man skulle ta det där tipset till ett allmänt tips till en 20-åring, då skulle det kunna vara att se helheten, fokusera på det som är viktigt. Inte bara det som kanske känns roligast eller?
Ja, men okej. Okay. Det kanske... Man kan ju också se på det på olika sätt. Att på ett sätt så kanske jag också kan säga så här med facit i hand att jag kanske är glad att jag inte var superframgångsrik som 20-åring. För då hade jag också tävlat varenda helg antagligen sen jag var 20 fram till nu. Och då hade jag haft lite mer enformigt liv. Mm. Nu har jag gjort så himla mycket kul saker med hästarna. Jag har haft perioder där det inte gått så bra med hästarna. Och då har jag fått göra andra grejer. Och jag har provat på olika saker, olika grenar. Och fördjupat mig i min bransch på olika sätt. Liksom. Det har inte varit en spikrak väg. Och i slutet på karriären så är jag också ganska glad för att... Jag har haft den tiden innan. Det hade varit lite mer enformigt liv om jag hade gjort det jag gör nu från att jag var 20. Så att, jag menar, framgång är inte allt heller. Ja. Trots namnet på din podd. Eller man kan mäta det på olika sätt.
Ja. Och till dig själv som 30-åring då?
Jag är nöjd med mig själv som 30-åring att jag hittade min fru. Det var ett bra val.
Hon har hjälpt till väldigt mycket för din karriär.
Ja, inte bara karriären, med allt såklart. Jag är väldigt, väldigt glad för det. Så att, som 30-åring gjorde jag bra saker.
Och 40-åring?
Jag är glad med mitt liv. Jag är väldigt nöjd med hur jag har just nu. Och alla människor omkring mig och alla möjligheter och allting känns väldigt inspirerande och kul faktiskt.
När du sitter som 50-åring då och ser tillbaka på ditt liv nu, är det någonting som du skulle vilja säga till dig själv eller du tror att du kommer vilja säga till dig själv?
Ja, men ibland tänker jag så faktiskt att man det är ganska nyttigt ibland att se tillbaks på sitt yngre jag. Alltså se tillbaks på det man är nu, för då tänker jag ibland att det gäller att få saker och ting gjort. Om man är så här, ska man göra eller inte göra det, så här. Att det är bättre att köra på liksom. Få saker och ting att hända. Det kommer man inte ångra när man blir... Det är klart, det beror på vad man gör såklart. Men det är... Ibland tänker jag så liksom att... Jag kommer nog titta tillbaka på mig och tänka så här, varför gjorde jag inte det för? Varför körde jag inte på lite mer när man väl hade chansen? Så tänker jag ibland att... det gäller att komma till skott, få saker och ting att hända.
Om du skulle få önska en gäst till Framgångspodden då, vem hade du velat att jag skulle ta upp och intervjua då?
Ja, det var rätt kul och du kan bjuda in Tim S. Grover för vad han har att säga om idrottspsykologi, vore rätt kul.
Mm. Ja, han måste jag kolla upp. Om man ska följa dig på dina sociala kanaler, komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Jag är inte superaktiv, men jag har ett Instagram-konto, Peder Fredriksson. Och ja, det är väl det.
Det är där. Inte svårare än så.
Nej.
Härligt. Men jag får tacka dig jättemycket att du tog dig tid att komma hit till Peder Fredriksson. Det har varit superintressant och givande att prata med dig och höra på din historia. Och framförallt hur du jobbar med mycket mentalt. Och jobbar med hästar. Och det finns väldigt mycket man kan ta med sig oavsett om man är i hästbranschen eller inte och är med i den här underbara hästsekten.
Tack själv, kul att vara här.
Stort tack.
Fram Gangs Body with Alexander Perleros.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.